Den med mig, Monia, och
med mig, Birgitta.
Yes, och nu är det 2022. Så vad har vi för 2022?
Vad har vi för 2022, Monia? Jo, vi tänkte ju att vi skulle ha ett program bara med dig och mig igen. Mm. Och vi tänkte att vi skulle dyka ner i lite material som vi har kommit över och lite böcker som vi tänker är bra både för er som jobbar som socialsekreterare ute i Sverige, men även för er familjehem.
Mm. Exakt. Och vi har till det här programmet har vi två barnböcker och sen har vi kikat en hel del på Rädda Barnens hemsida som har väldigt mycket bra.
Mm. Och just Rädda Barnen, det är ju ett samarbete som vi har haft tidigare när vi jobbade i Göteborgs stad, eller hur Monia?
Jajamän, det var ett grymt samarbete.
Mm.
Malin Lindholm på Rädda Barnen kontaktade oss och ville ha ett samarbete runt traumamedveten omsorg som de hade använt sig av mot SIS, Statens institutionsstyrelse. Yes, jag klarade av att säga det. Och till familjehem med ensamkommande tror jag det var. Och nu ville man prova det brett på familjehem. Och då samlade vi 30 familjehem från våran stadsdel och alla familjehemsekreterare.
Mm.
Och så gick de en 2-dagars utbildning tillsammans i traumamedveten omsorg. Och om jag minns det hela rätt, jag tror att det var du eller var det jag. Någon av oss blev intervjuad om detta i alla fall. Och även familjehem faktiskt. De var väldigt nöjda. Alltså det gav mycket positivt.
Mm.
Traumamedveten omsorg tar ju ner mycket saker på jorden. Eller vad man ska kalla det för. Att det är lite... Det är det vi gör i vardagen som är det viktiga.
Mm.
Och också att dessutom få gå utbildningen ihop, familjehemsekreterare och familjehem, var guld. För när man sen skulle prata om vad som var tufft hemma, så på något sätt hade man lite ett gemensamt språk.
Mm.
Så har ni möjlighet, någon kommun som lyssnar på detta, så gör det.
Och jag vet att det är ju många kommuner ute i Sverige som just tar in traumamedveten omsorg till sina familjehem och även till sina familjehemsekreterare.
Mm.
Och den kommunen jag är i just nu, de kommer faktiskt gå den här utbildningen nu under januari. Just för att det var så himla gott resultat.
Mm.
För vad vi också såg av den här utbildningen som familjehemmen fick, det var ju att av de här 30 så var ju väldigt många nära till sammanbrott. Mm. Man såg stora problem.
Det var man var nära att känna att nu orkar jag inte.
Precis. Mm. Och vi gjorde ju en uppföljning och det var ju så att det hade inte varit något sammanbrott av de här 30 familjehemmen.
Mm.
Och då var det verkligen någonting som ni hade sagt att här tror vi att vi behöver hitta nya familjehem till de här barnen för att det kommer inte gå. Men det gick.
Mm. Mm.
Och det tycker jag är en väldigt bra indikator på att det fungerar väldigt bra.
Mm.
Så att det var vi nöjda med.
Absolut. Och en viktig del i traumamedveten omsorg som de trycker på till familjehemmen är ju de andra timmarna av dygnet. Det vill säga inte den där timmen man sitter på BUP eller den där timmen man sitter där. Utan ni som familjehem är ju ni som gör det största arbetet. Och är man nyfiken på traumamedveten omsorg och inte har fått möjlighet att gå i sin kommun, eller om man nu är för ett företag, familjehem, så finns det en hel del matnyttigt ändå om traumamedveten omsorg på Rädda Barnens hemsida.
Mm. Mm. För där har de också gjort ett poddavsnitt, tror jag, va?
Just det.
Mm. Mm. Och det kan vi ju faktiskt länka till vår hemsida. Så är det någon som lyssnar på det här och tänker, åh vad spännande, vad hittar jag det? Så hittar man det helt enkelt på vår hemsida.
Precis, under det här programmet.
Ja,
härligt.
Mm.
Ja, och vi har ju då sonderat terrängen lite grann på Rädda Barnens hemsida och hittade ganska mycket bra grejer som de har gjort. Rädda Barnen är en fantastisk organisation. De har bland annat gjort checklistor. Den ena är det första dygnet, någonting sånt.
Precis, det första dygnet gör stor skillnad heter det.
Mm.
Och det är helt enkelt en text, ett material som du kan använda. Och det är just det här att det är du som vuxen som tar hand om barnet, som är den här viktiga personen för det här barnet, för att barnet ska känna sig tryggt, välkommen och kunna öppna upp sig utifrån det den har varit med om. Alla barn bär ju sin historia. Vissa har ju stora trauman med sig, andra har ju mindre trauman. Men det är alltid traumatiskt för ett barn att just få bryta upp och komma till någonting nytt. För man vet ju inte riktigt vart det är man kommer till. Hur gör man här? Kan man gå in i kylskåpet och ta sin macka, eller vad handlar det om?
Mm.
Och då är ju det här just en checklista där det är då den första checklistan är när barnet kommer hem till er första gången.
Mm.
Att man då liksom som de här mogna, omsorgsfulla vuxna då ska fånga upp just barnets känslor. Att man också säger att det är okej att barnet är just den känslan de har. Om det nu är arg, ledsen, stressad. Ja, det är många känslor som kan vara. Men att man bekräftar barnet att det är okej att du är det. Och att du finns där. Och att man alltid finns där. Att barnet kan komma till en med den känslan man har.
Mm.
Den andra punkten, det handlar ju mycket om att berätta vilka som ingår i familjen och på annat sätt. Det kan ju vara att det finns vuxna barn som kommer dit.
Mm.
De vuxna barnen kanske har egna barn. Det kanske finns en flickvän eller pojkvän till någon av de äldre syskonen. Så att barnet vet det. Vilka är det som kommer och går i den här familjen? Och även om det finns djur. Är det en katt som går in och ut? Så att det inte helt plötsligt finns en katt där och barnet blir helt överraskad. Utan man berättar. De här finns i vår familj. Och naturligtvis, var ska barnet sova?
Mm.
Och var ska barnet ha sina saker? Så att man vet, här är min plats i den här familjen. Och man kan ju också göra mycket. Vi har ju hört berättelser tidigare här om att man har samma färger på handdukarna som de andra i familjehemmet. Att man har en skylt på sin dörr kanske. Mm. Här bor jag, här ska jag sova, här är mitt rum. Så mycket av sådana här saker som är små men som betyder oerhört mycket när man är liten och känner sig övergiven och ensam.
Och faktiskt inte bara liten, för när vi intervjuade Maria Lundberg tror jag det var, så fascinerades jag över att hon var 16 och placerades och fick sovrummet närmast föräldrarna och hur tryggt hon tyckte det var. Så man kan ju känna sig liten fast man kanske till synes inte är liten.
Nej, precis. Men även att man visar vad saker och ting finns i huset. Var hämtar man liksom toapapper om det behövs. Och deodorant, mensskydd om man är tjej och så. Men även att man visar hemmet och omgivningen. Här går bussarna, här går man och handlar, här går man till affären och sådana saker. Vad man kan göra, man gillar att kicka boll. Så vad kan man spela boll någonstans?
Mm.
Också om vanor i familjen, hur man brukar göra. Så här brukar vi göra när vi går upp när det är skola. Mm. Så här brukar vi göra, här sitter vi när vi äter. Har vi särskilda platser eller är det så att man får sätta sig precis var som helst, då är det lika viktigt. Om man tvättar händerna innan man äter så är det väldigt bra att berätta att här är vår familj, så tvättar vi händerna innan vi äter. Och här har du din handduk som du tvättar dig och torkar dig på. Och här sitter vi och så här gör vi. Det är många sådana här små saker som man, när man bor i en familj, tar för givet.
Mm.
Men man kommer ny och så vet man inte alltid. Och då är det väldigt bra att få veta.
Mm.
Men också naturligtvis att fråga barnet. Hur brukar du göra? Och hur blir det om vi har de här vanorna i den här nya familjen? Så att barnet liksom känner att den blir respekterad och förstår. Också det här. Om det är någonting som barnet inte tycker om eller inte tål eller tycker väldigt mycket om. Att man pratar om det och försöker jämka det även där. Och fånga upp vad barnet har för frågor. Liksom. Vara mycket med barnet i början. Och sen så har vi ju då första natten. Det blir nästa steg när man ska sova. Och ibland kommer man ju första natten till en familj och då kanske man inte kan gå igenom allt annat med en gång. Det beror lite grann på hur gammal barnet är. Men det är också frågor om vanlig samband med läggning. Det kanske är så att man kommer från en familj, alltså barnet kommer från en familj där mamma eller pappa har, eller syskon har legat och läst lite grann för den och så. Och då kan det ju vara gott att man får fortsätta med det. Men även att barnet får också gå runt i hemmet och titta på så här ser det ut i det här hemmet. Också för att veta hur barnet när den går och lägger sig, hur man ska kunna komma upp, om man vill dricka ett glas vatten, var hittar man vattnet om man går på toaletten och så. Och sen så naturligtvis morgonen efter, en oerhört viktig tidpunkt för att fråga just hur har natten varit? Och finns det frågor från gårdagen som man har pratat om och något som känns jobbigt? Och att man inkluderar barnet i familjen, att man använder samma språk som barnet talar. Det vill säga att om barnet har ett...
om man i familjen har ett annat språk, ja, ja. Så att man pratar i språket barnet pratar.
Precis.
Mm.
Och att man också visar sig nyfiken på barnets vanor och önskemål.
Mm.
Och också fråga barnet, hur hade du det hemma? Och hur såg det ut för dig? Och där kan man ju behöva komma tillbaka flera gånger, för det är inte säkert att barnet vill prata om det första gången. Och ibland vill barnet prata väldigt mycket om det.
Mm.
Och sen också att man skapar aktiviteter för barnet, så att barnet känner sig inkluderat, att det får vara med på de aktiviteter som man har planerat. Att man berättar, så här kommer vi hantera den här veckan.
Mm. Mm. Precis. Och då tänker jag på bara det här med aktiviteter, då tänker jag på det programmet där vi intervjuade Letterbox Club, ett projekt som finns via Allmänna Barnahuset, där man läser böcker och gör aktiviteter. Och där det här att läsa böcker visade på hur det ökade anknytningen faktiskt, som en bieffekt. Så kommer man inte på något vettigt så kanske man kan läsa en bok ihop. Om inte barnet är en tonåring förstås, då kanske de inte är så intresserade. Sen glöm inte också den där första natten. Att det kan ju faktiskt vara så att man vaknar på natten och är orolig. Är det okej att komma och väcka ändå? Kan man knacka på dörren? Vad gör man då? Liksom? Men det här materialet finns också på Rädda Barnens hemsida.
Jajamensan, och vi länkar det till vår hemsida också, så att allting finns där. Och det är just den här checklistan som jag berättade om det första dygnet. Den finns också en sån här QR-kod som man kan ladda ner materialet med en gång om man vill. Men väldigt, väldigt bra. Fantastiskt fint.
Coolt.
Mm.
Ja, sen kikade vi in på hemsidan som inte är specifikt för familjehem, så det tänker vi inte titta igenom lika grundligt. Men vi hittade om skärmtid. Att prata om skärmtid finns det ett dokument som heter. Och att prata om övergrepp. Att prata om skärmtid, den har jag inte kikat igenom så jättemycket, men den är ganska, vad heter det?
Matnyttigt.
Matnyttigt och basic, vad den innefattar. Där det är både information om vad som är rimligt och hur man kan tänka. Att man ska framförallt prata med sitt barn om skärmtiden och att man är en förebild förstås, faktiskt. Om detta. Men har man lite funderingar, vad är rimligt, hur kan vi ta hand om det här, så gå gärna in och kika där, att prata om skärmtid. För ibland så kan ju barn också vara så här, ja men så här har jag fått göra, så här fick jag göra och så här fick jag inte göra och sådär. Och då kan det ändå vara bra att ha något som man har tittat på och att hänvisa till, att prata om. Ja men så här vet jag att det faktiskt är.
Och det gäller ju inte bara barn som är familjehemsplacerade, utan det vet vi väl alla som är föräldrar, i alla fall jag som har haft sådana här gamingbarn, att det där med skärmtid, det är inte så himla enkelt.
Nej, precis. Och det materialet som finns på Rädda Barnens hemsida generellt är ju faktiskt inte format specifikt för familjehem. Det var det här första. Men jag tänker att som familjehem är man ju en form av förälder. Och då har man funderingar så är ju det väldigt bra att gå in på. Mm. Och faktum är, jag tänker när du säger gamingbarn, så första delen i den här att prata om skärmtid, så är det faktiskt så att sitta vid en skärm är ju inte dåligt i sig, det är ju tiden.
Mm.
Så. Sen att prata om övergrepp, där är det ganska mycket kunskap om vad ett övergrepp kan vara, för det kan ju vara på väldigt många olika sorters övergrepp. Det kan vara på nätet, på olika sätt. Man kan ha varit kontaktad och olika möjliga saker, vilket också är olagligt. Så det finns i det här dokumentet på Rädda Barnens hemsida om vad lagen säger. Som också är sånt som är faktiskt viktigt att prata med barn om. Att det är faktiskt olagligt att till exempel skicka bilder hur som helst och sådär. Och åldrar och sånt. Sen är det lite att prata om. Och jag ska läsa citat som jag tyckte var så bra, som är liksom lite i slutet på det här dokumentet. Att det finns bra och dåliga hemligheter. Att en bra hemlighet, det är sånt man blir glad av, till exempel julklappar man köpt. Dåliga hemligheter, det är saker man blir ledsen av eller som gör att man får ont i magen. Och dåliga hemligheter, de får man berätta. Ett litet tips om att få yngre barn att kanske faktiskt förstå att jag kan berätta.
Mm.
Det tyckte jag var fint.
Det var väldigt fint var det, och det var ju väldigt användbart också att kunna använda sig på det sättet om bra och dåliga hemligheter. För det där tror jag nog de flesta barnen kan liksom känna in i vad det är för något.
Precis. Och det där är verkligen sånt som är bra för både familjehem och för alla socialsekreterare som träffar barn. Japp. Sen har vi boktips.
Jajamensan.
Du har ju varit och kontakt, eller hur det nu var, med Rädda Barnen och fått Sigges Hemma som Rädda Barnen har tagit fram. Och den har du läst.
Jajamensan. Berätta lite. Sigges Hemma, det är en bok från Stina Wirsén som har gjort om Sigges Hemma, frågetecken. Och det här handlar om Sigge som är liten och han har det inte riktigt som andra barn har det. Utan Sigge, han har en mamma som inte mår så bra och som sover väldigt mycket och han får göra precis vad han vill. Men på något sätt så uppdagas ju detta, så att det är någon som kommer hem och börjar hjälpa Sigge hemma, och framförallt hjälper ju mamma, för mamma har ju ett bekymmer, för mamma sover bara. Och gör ju då att Sigge, han springer lite vind för våg och får kanske inte riktigt den maten som han behöver ha. Och sen så kommer Sigge till ett annat hem och då beskrivs det ju hur det blir och han mår. Och även hur de tar hand om Sigge, hans nya mamma och nya pappa. Och även hur Sigge då ska få ha umgänge med mamma och mamma inte kommer. Och det här är en väldigt enkel bok att läsa tillsammans med yngre barn. För att kunna kanske förstå hur man själv har haft det eller någon annan man känner som har det på det här sättet. Och som alltid då så väcker ju sådana här böcker mycket frågor. Och då kan man också diskutera lite grann, finns lite idéer man kan prata om då, både riktat till vuxna men även till barn. Så det här är en fin liten bok som jag tycker absolut att man kan använda sig av i samtal, både med yngre barn men faktiskt även med äldre barn som kanske själva har varit en liten Sigge en gång i tiden, och man kan behöva få prata och fundera kring hur det är då. Med den här boken Sigges Hemma från Stina Wirsén så finns det även där ett litet dokument att bryta sitt eget hemma. Och det är helt enkelt för att göra det lättare för vuxna eller för barn att prata med vuxna om att ha brytt sitt hemma då. Och det kan man fylla i då. Och då handlar det helt enkelt så här: du har rätt att få veta. Vanliga frågor som barn kan ha. Varför har jag bytt mitt hemma? Har jag gjort någonting fel? Många gånger upplever ju barn som inte kan bo kvar hemma hos mamma och pappa att de har gjort någonting fel. Och så är det ju naturligtvis inte, utan det är olika omständigheter som gör att barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Vanliga frågor som barn har annars, det är hur länge ska jag vara kvar här? Hur länge får jag vara kvar här? Får jag träffa, eller kan jag få träffa min familj eller släktingar eller andra viktiga personer runt omkring mig? Vad ska jag göra om jag får svårt att sova? Vem ger mig veckopeng och månadspeng? Får jag några pengar överhuvudtaget? Mat återigen. Vem bestämmer vad jag får äta hemma? Vad vet skolan om mig? Ibland är man kvar i skolan och ibland byter man skola. Vad ska jag säga till mina kompisar om jag har flyttat? Sådana enkla frågor som är så självklart att barn undrar, men som vi vuxna kan glömma av att barn tänker. Och då är ju det här frågor liksom som även kan hjälpa vuxna att hjälpa barnen med liksom att, precis som vi pratade om tidigare, vilka vuxna bor här, vilka andra barn finns, vad heter din socialsekreterare, kanske till och med telefonnumret till socialsekreteraren. Många barn berättar ju om att socialsekreteraren är betydligt mycket viktigare än vad socialsekreteraren tror, för det är ju socialsekreteraren som bestämmer så oerhört mycket över barn. som är placerade. Andra vuxna i skolan och förskolan, vad heter de? Kanske byter förskola, då vill man veta vad heter min nya klass, min nya skola, min nya avdelning. Och nära vuxna som man känt länge. Och även vad tycker jag om att göra och det här tycker jag inte om att göra. Vad är mina favoritsaker? Vad som gör en orolig om man klarar av att berätta det är inte alltid. Om man tycker om att bli tröstad på något sätt eller om man faktiskt vill vara ensam i början när man är ledsen.
Mm.
Det är ju faktiskt inte så att alla vill bli ompysslade med en gång när man ledsnar. Det finns många som vill dra sig undan och vara lite grann själva för att sen få all den här kärleken och kramar och kanske lite varm och boj och så. Så att en verkligen jättefin både bok och handledning till då och framförallt också framtidstankar. Vad vill jag för min framtid? Också viktigt. Vill jag hem? Vill jag flytta någon annanstans? Eller vad det nu är för något?
Låter som en bok och ett häfte som jourhem borde ha.
Absolut.
Liggande framme.
Absolut.
Så.
Jättefint. Och du, Monia, du har ju fördjupat i boken Älskade Alice.
Precis. Älskade Alice av Helene Lindblom och Madeleine Andersson. Den här boken har ett litet annat fokus, eller det har ett samma fokus som att placera ett barn, men det här är för placerade barn. Men den här boken är Alice redan placerad. Så det handlar om när hon kommer till skolan bland annat. Och de ska måla ett sån här släktträd och hon tycker att det här känns jättejobbigt. Ska hon ha två, för hon har ju två familjer. Hon har sin mamma som hon träffar ibland. Och som ger henne lite knepiga kläder som i present ibland. Mm. Och hur hon då i skolan hittar en pojke som blir hennes vän. Eller pojke, ett annat barn, jag kommer inte ihåg om det var en pojke eller kille. Pojke eller tjej menar jag, men det spelar ingen roll. Som blir vänner och där det liksom på något sätt blir okej att ha två familjer.
Mm.
Och landar i det. Den här boken är lite mer text i. Än Var det Sigges hemma.
Mm.
Så den här tar lite längre tid att läsa. Men definitivt hög igenkänning tror jag för barn som är placerade. Med umgänge och hur det är att ha en ny familj och känna sig lite annorlunda ibland. Och att det kan vara okej för det är många som har det så. Som just Alice har då. Det jag skulle bara säga också till er som är familjehem om böckerna så där, tips liksom, lägg dem framme bara så kommer säkert barnen och kika i dem själv om ni har ett sånt barn som ni tror gör det så att jag läste Älskade Alice för min tjej här, hon, jag hade ju fått den hem och den låg på soffbordet och det är en ny bok. Kan vi läsa den? Ja visst, så läste vi och fick liksom bra samtal. Så jag tänker att ibland är det ganska bra att vara lite konkret och man får till de där samtalen. Det blir på ett naturligt sätt. Så att, sen finns det ju fler böcker, det är ingen uppsjö av böcker, är det ju inte. Men det finns även Lisbeth Pipping som ju många har hört talas om. Hon har också skrivit två böcker. Riktade till placerade barn utifrån att hon själv har varit placerad.
Mm.
Där den ena boken är ett barn som har en mamma som dricker, tror jag det, eller föräldrar som dricker. Och den andra där det är ett barn som har föräldrar som har någon typ av funktionshinder och inte har klarat av att vara föräldrar på heltid. Så tips till er där ute. Gå in på Rädda Barnens hemsida, kika runt eller så går ni in via våra länkar på våran hemsida. Vi kommer också att länka till de här böckerna vi har tipsat om. Nu är den ena på Rädda Barnen men den andra är ju en författare, två fristående författare som har skrivit böckerna. Vart man kan hitta dem.
För det är väldigt, väldigt bra just att använda sig av böcker. För många gånger så tror ju barnen att de är helt ensamma i världen om de har varit utsatta eller för att varit med om den situationen som de har varit. Och då är det så oerhört befriande att ta fram ett material där det handlar om sånt som barnen själva varit med om. Och att de får känna att de är inte ensamma i världen, utan det finns flera som har varit med om saker och ting. Mm. Så att verkligen jättebra.
Mm. Mm. Ja, och det var allt för denna gången.
Ja, det är visst det, Monia. Så var första avsnittet 2022.
Mm, precis. Ni får ha en god fortsättning, alla ni där ute, så hörs vi.
Och som vanligt, glöm inte att kika in på vår hemsida. Följ oss på Facebook och Instagram. Mm. Ha det gott!
Hej!
Hej, hej!